Ja, härligt att få vara här i Älvängen. Det är min första gång jag är här. Kanske inte den sista, det får vi se. Men första är det definitivt. Och tack så mycket för inbjudan. Jag får tacka Anders också. Jag förstår att han ligger hemma nerbäddad och försöker krya på sig. Men kul att få vara här och kul också att lite folk från Kungälv hakade på. Så det känns kul att få vara här som sagt att prata om vad ju för alla är ett väldigt angeläget och aktuellt tema. Och på mitt hjärta har det funnits länge att tala om Israel. Men nu blir det såklart något som angår alla, eller det går liksom inte att riktigt värja sig för allt som sker och den kraftiga polarisering som det ju också medför. Och där vi ofta uppmanas antingen på sociala medier eller olika, vad vet jag, att ta ställning, att vara för eller emot och så vidare. Och då är det såklart viktigt att få tala om detta. Och för mig personligen så kommer detta engagemang ganska långt bak. Jag inser att jag har fått med mig mycket av det i min uppväxt. Och sen så har det varit någonting som jag har levt med och talat om hemma i min kyrka då, i pastor i Skövde, i Betel där. Nu finns vi också i Götene, det är kul också. Men i alla fall, där har vi alltid, eller jag personligen alltid liksom pratat om det, och det finns ett engagemang i församlingen och lyft i olika sammanhang och arrangerat lite resor till Israel och sådär. Men för ungefär 2,5 år sedan så kände jag en maning att bli lite mer publik. Och då var det senaste kriget mellan Israel och Hamas då, i maj 21, om det är någon som kommer ihåg det. Och då så, i mitt minne, så tidigare liksom lite fullskaliga kriget som var i 2014. Så 2021 var det på något sätt, på ett nytt sätt, allt detta med sociala medier. Och då minns jag hur mitt flöde och många andras flöde svämmade över utav väldigt skarp kritik mot Israel och alla. Det var både influencers och väldigt många som spred vidare en väldigt pro-palestinsk sida, vilket man kan absolut vara på den sidan, det är inga konstigheter med det. Men när det kommer till att det ofta också då blir lögner eller påhopp, hat gentemot Israel och det som i vissa fall är ren och skär antisemitism, så blir det på ett annan nivå. Och då satt jag där och tänkte att orka bry sig om allt detta. Men det var lite som att Gud manade mig att för något som jag personligen har varit frustrerad över är hur få genom historien som har höjt sin röst till liksom judarnas fördel helt enkelt. För de har ju varit utsatta för diverse förföljelser, pogromer, och naturligtvis är vi alla, liksom, du kan fråga nästan vem som helst och alla säger att förintelsen var fruktansvärd när ju 6 miljoner judar dog. Men om man sen backar bandet, och ser man ju att det var endast, så att säga, kulmen utav något som hade pågått under egentligen hela Europas historia. Tillbaka till biblisk tid. Och då har jag själv i mina studier tänkt, varför är inte fler som har sagt ifrån? Och så var det lite som att den helige ande manade mig att, ja, men Simon, vad säger du då? Så det är ju lite farligt att tänka så. Men, och då kände jag det, att ja, men jag ska göra någonting. Så att jag spelade in en liten film och försökte ge en liten annan bild, en liten nyansering. Och bjöd in också till frågor, för man har ju mycket frågor. Man hör mycket saker i media, att, liksom, att Israel är apartheid, de utför folkmord, de ockuperar Palestina. Det är mycket såna här saker. Och så står man där, men hur ska man tänka kring detta? Man läser om Israel i Bibeln, men har det någonting att göra med Israel idag? Och så vidare. Och det där i alla fall blev starten på ett mer publikt engagemang, och det blev också de där dagarna av ganska heta samtal och diskussioner på sociala medier framförallt ledde fram till idén att skapa en podcast och en kommande bok som beskriver judarnas historia från egentligen biblisk tid till nutid. För om du frågar en kristen så är min uppfattning, nu liksom pratar man med lite äldre kristna, inte minst pingstvänner, så finns det ofta ett starkt Israels stöd. Man har kärlek till Israel. Många som kanske levde eller minns när Israel grundades 48, så fanns det ett stort stöd bland kristna generellt. Men jag skulle vilja påstå lite förenklat att en average kristen idag, ja men okej, vi vet vad Bibeln lär, och sen vet vi kanske att templet förstördes strax efter att Nya testamentet tar slut. Kanske från så att Johannes texter. Men i alla fall så läser vi inte om år 70 när templet förstörs. Och judarna skingras över hela världen. Och sen så dör 6 miljoner judar i förintelsen. Israel blir ett land och idag ockuperar de Palestina. Lite förenklat nu då, så är det liksom min bild av en average kristen idag känner till. Frågar du en som inte är kristen, så är ju, och lyssnar du på media, så är det väldigt mycket att man kanske, nu är det, kan det ju, kanske inte exakt just nu, men man kan höra om Osloavtalet. Och det var ju något som tog sin början 1993. Och så vill man liksom beskriva historien utifrån vad meningen skulle ske då och hur det påverkar idag. Någon vill prata om att vi måste återvända till 1967 års gränser. Och så vill man börja berättelsen där. Och någon kanske tar i och säger vi börjar 1948 när Israel grundas. Och någon vill börja 1917 med Balfour-deklarationen efter första världskriget, när britterna ställde sig bakom grundandet av ett judiskt nationalhem i det bibliska Israel. Men det går ju, och man bör faktiskt backa bandet mycket, mycket längre än så. Och kanske sista där 3-4 tusen år ungefär, om man vill förstå grunden till den här heta konflikten som ju ständigt återkommer och som ju nu är på en extrem nivå, kan man säga. Så i alla fall så fick jag den här idén att göra en podcast som beskriver den här historien tillsammans med Roar Sörensen, som är en god vän och en förebild i det här ämnet. Och han är experten, kan man säga. Sen har jag försökt att lära mig så mycket jag kan utav honom. Så han är en otrolig förebild. Så vi har haft den här podcasten. Han talar hebreiska flytande. Han har följt israelisk media dagligen. Israeliska nyheter dagligen i över 20 år. Han har bott i Israel nästan 10 år och lett hundratals gruppresor dit. Och har 2 masters vid Hebrew University. Bland annat om judisk civilisation och den andra om israeliskt statsskick ungefär. Så att han är otroligt kunnig, och tillsammans har vi utformat den här podden som finns med 26 avsnitt från år 70 till 2018. Och i tillägg till detta så har min syster hakat på, så det har blivit ett konstprojekt också. Så min syster Sandra, hon har också skapat konstverk. Det här är själva huvudbilden, kan man säga, som är omslagsbilden på podden. Och sen så sa jag till henne också att om du vill så kan du göra ett konstverk till varje avsnitt. Och hon tänkte till lite grann och visste kanske inte riktigt vad det innebar, men tackade ja. Så hon har skapat 27 konstverk nu, kan man säga då. Ett till varje avsnitt som beskriver, och varje årtal då. Varje avsnitt är ett årtal som är av betydelse för judarnas historia. Så de finns att titta på här ute i foajén och också köpa. Man kan köpa, det finns lite visningsextra ute på borden. Sen kan ni, om ni vill, köpa med er några fina posters med vackra motiv. Just den här är från 1774, där den första juden fick lov att bosätta sig i Sverige utan att konvertera till kristendomen. Och jag tog den här, nu är vi inte så nära västkusten, men ändå lite nära. Jag hörde någon som var från öarna här ute. Och bland annat här en bild på Marstrands fästning. Ni som kan er historia vet att det var en frihamn för främmande trosbekännare. Judar och muslimer fick bo där under en period. Så det finns bland annat med här och mycket annat också. Så vill ni komma och titta och köpa, så gör gärna det efteråt sen. Jag vet inte om vi får flytta in dem i festsalen sen kanske, så är det lättare sen under fikan. Okej! Men nu ska vi hoppa in lite grann i det som är mitt tema och som jag tror också har annonserats inför den här kvällen. Nämligen 4 skäl att stötta Israel innan vi sen ska öppna för frågor. Jag är verkligen uppmuntrad till frågor. Jag vet att ni har säkert frågor och ni hör säkert saker som ni kanske knappt ens vågar säga eller fråga. Men fråga, det är, alla frågor är bra. Så det är inte säkert att alla svar är bra, men det är en annan sak. Ska börja med att bara läsa ett bibelord ifrån Andra Samuelsboken. Kapitel 7 och vers 23-24. Och det här är en bön utav kung David som ju levde för ungefär 3000 år sedan. Och som ju under honom, eller egentligen då hans företrädare Saul, så enades ju Israels 12 stammar som ett kungarike första gången. Efter att ha varit ett folk i ungefär 1000 år före det då. Men då står det fast här i andra sångsboken 7, 23-24. Finns det något enda folk på jorden som ditt folk Israel? Det som Gud själv kom och friköpte åt sig som sitt eget. För att göra sitt namn känt. Du har gjort storverk för dem och förundliga ting för ditt land och inför ögonen på ditt folk som du friköpt från Egypten, från hedna folken och deras gudar. Du har gjort ditt folk Israel till ditt folk för evig tid. Och du, Herre, har blivit deras Gud. Vi återkommer till lite bibliska skäl att stötta Israel. Men det här tycker jag i alla fall, för mig är detta ett bibelord som på något sätt beskriver varför jag tror att det här med Israel och judarna är någonting som angår oss som kristna. I kyrkan där jag är med i och är pastor så liksom försöker vi att men det här är en del av vilka vi är och vad vi gör och vad vi talar om. Vi talar om Israel. Och inte bara när det är krig eller när det är något annat, utan det är ett av alla viktiga ämnen som vi ju behöver täcka som kyrka och prata om och tala om. Sen kan man ju tycka då att det går ju inte bara att komma viftandes med Bibeln och säga nej, men det står så här i Daniels bok och det står så här i Uppenbarelseboken. Funkar kanske inte så bra runt lunchbordet bland arbetskamraterna eller i skolan eller vad vet jag. Men även om man inte är kristen så finns det gott om skäl att stötta Israel. Och jag ska ge 4 skäl nu då. Försöka att inte sväva iväg. Det är ju så när man har ägnat sig åt ett ämne i x antal timmar så är risken att man skenar lite grann. Men ni får liksom ropa på mig om jag är på väg ut här i periferin. Men i alla fall, mitt första skäl att stötta Israel är det som ju är väldigt allmänmänskligt, som jag tror att alla borde kunna ställa upp på. Och det är, eller de 2 första skälen skulle jag säga, eller kanske 3 av 4, borde alla kunna ställa på. Men i alla fall det första är det demokratiska skälet. Därför att vi behöver påminna oss om det. Att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati. Man skulle kunna säga enda demokrati, i alla fall i västlig mening. Men demokratier, det finns ju en skala från diktatur till en välfungerande harmonisk demokrati. Och däremellan finns det ett antal skalor. Men i alla fall det man kan säga med frimodighet är att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati. Vad innebär det då? Jo, att det är pressfrihet. Du har fria tidningar som skriver vad de tycker. Som kritiserar, som är både alla kommer från alla vinklar utav det politiska spektrat. Du har demonstrationsfrihet. Det är fritt fram. Jag menar, nu inför det här hemska kriget som är just nu så var det ju miljontals judar, israeler, som gick ut på gator och torg för att demonstrera mot sin regering, mot Netanyahu. Det kanske har följt nyheterna om att hur de har försökt att ändra domstolsväsendet till regeringens fördel, vilket har väckt en enorm kritik i Israel som har splittrat landet. Många sa att så splittrat som Israel var innan kriget, det har aldrig varit under sina 75 års existens, vilket var en av anledningarna till att Hamas trodde att Israel inte skulle samlas sig så på det sätt som gjort. Men det kan vi återkomma till. Demonstrationsfrihet, yttrandefrihet. Du får säga vad du vill. Jag var nere i Israel för ett år sedan i samband med podden. Vi spelade in nämligen de 3 sista avsnitten på plats i Israel, vilket var väldigt kul. Då var bland annat vid Knesset, alltså israeliska parlamentet. Och bara utanför där så stod det judar. Och en av dem var utklädd i en sån här Auschwitz-fångdräkt. Och de stod där med plakat vid infarten till Knesset. Och de stod och demonstrerade och tyckte då. De hade olika argument för varför de menade att Israels regering var ungefär som nazisterna mer eller mindre. Och det var judar som uttryckte detta. Jag kan ju tycka att det är en väldigt felaktig åsikt. Men de har rätt att demonstrera. Det är ingen som liksom yttrar sig på det sättet. Religionsfrihet. Jag är ingen expert på islam. Men de olika muslimska länderna är ju antingen ofta den stora grenen antingen sunni eller shia. Och om du då är sunni muslim i ett shia muslimskt land så kan du utstå väldigt förföljelse utav dina muslimska så att säga bröder och systrar. Och då skulle jag argumentera för att det är lättare att vara muslim då, så att säga, om du nu råkar vara på fel kant av islam i Israel än vad det är i något annat land. Jag kan lova dig att det är lättare att vara kristen i Israel än vad det är i något annat Mellanösternland. Även om de judar som väljer att följa Jesus kan utstå en hel del förföljelse från ultraortodoxa judar. Som ju absolut, det är ju precis som fariserna som kritiserade och förföljde Jesus och apostlarna. Lite Paulus efterträdare kan man säga innan hans konvertering som är igång fortfarande idag. Religionsfrihet i alla fall. Och sen då det som ju också är värt att säga, även om vi kan liksom tycka vad vi tycker om det. Men det finns ett skydd och en frihet för sexuella minoriteter. Och nu säger inte jag liksom, man kan tycka vad man vill om HBTQ. Men i Israel så det finns inget annat land i hela den här regionen där de här grupperna av människor och sexuella minoriteter kan leva liksom utan hot och utan så att säga. Det är klart att de utstår också trakasserier naturligtvis. Men, och alla de här sakerna jag har nämnt nu, som sagt, pressfrihet, demonstrationsfrihet, yttrandefrihet, demokrati, religionsfrihet, skydd, sexuella minoriteter. Det är ju frågor som vanligtvis brukar vara väldigt högt upp på människorättsorganisationers agenda, eller hur? Det är ju det jag har skrivit under Amnestys namninsamling till stöd för iranska kvinnor. Att de ska kunna välja att gå utan slöja om de vill och sådär. Och det som var lite kul, och det hamnar ju på deras nyhetsbrev. Och det är lite roligt faktiskt. Jag kan säga att det är mycket annat Amnesty ägnar sig åt som jag inte är riktigt lika villig att skriva under. Men det gör ju att jag får deras nyhetsbrev. Och då dyker det upp, och det är den här typen av frågor hela tiden. Som de kämpar för. Men just i relationen eller konflikten mellan Israel och Hamas eller Israel och Palestina överlag så är det som att det här är helt utraderat. Och man ställer sig faktiskt väldigt ofta på förtryckade sidan. För hur det är att vara kristen i Gaza. Det finns en liten minoritet kristna kvar i Gaza, men den är försvinnande liten. Hur det är att vara HBTQ-person och leva i det, det kan du bara glömma. Eller att vara jude i Gaza. Du får inte vara där. Du kan åka till palestinska städer på Västbanken. Och så är det skyltar när du åker in i de här. Alltså Ramallah, Jenin och de här. Där det står skyltar. Judar är inte välkomna här. Och om en jude åker in där, då åker de in där med fara för sitt eget liv. Och så tycker man att Israel utför apartheid. Medan det är ju, ja, det kan vi återkomma till. Och så är det ju värt att påminna sig om att Israel har ett väldigt mångkulturellt land. Inte minst ungefär 20% araber. Som ju är de som stannade vid kriget 48. Okej, som ni märker, det är lätt att skena iväg här. Men Israel, eller kritik kan och bör riktas mot Israel. Absolut. Självklart ska Israel kritiseras. Självklart ska Israels politiker ställas till svars för sin politik. Självklart ska Israels militär kunna kritiseras och granskas. Naturligtvis. Men det behöver vara på samma sätt som vi granskar och ifrågasätter andra länder och andra politiker. Och det är det här då som så ofta... som sagt, vi behöver kritisera och du kan vara nästan helt säker på att den kritiken som vi ibland då kan höra om här i Sverige om Israel, den har redan framförts i Israel. För om det är någonting judar är bra på så är det att argumentera, diskutera, debattera, tycka olika. Det finns ett uttryck som är ett gammalt talesätt som är två judar, tre åsikter. Och det är ju sagt med lite glimten i ögat, men det ligger mycket i det. De är fostrade på det sättet att tänka olika, att ifrågasätta, att debattera, kritisera. Ni vet att jag läste på er att den första skolan i Sverige grundades 1085 i Lund. Och judar har ju lärt sina barn att läsa och skriva ända sedan tiden efter fångenskapen i Babylon. Ni vet, 586 före Kristus, då förs juda bort till Babylon. Och efter det, man vet inte exakt när, men efter det så uppkommer det som är början på synagogorna. Och i samband med synagogorna så börjar ju också detta med att man lärde sina, då var det unga pojkar då, som fick lära sig att både läsa och skriva, lära sig Toran och lära sig memorera egentligen hela Gamla testamentet innan de då var 13 år och skulle göra bar mitzva. Ungefär så. Så de och rena liksom akademier grundas ju redan de första århundradena där man har judiska akademier, alltså motsvarande vad vi skulle säga eller kalla universitet eller högskolor. Så att det finns en otroligt lång historia av studier, av att läsa, studera och argumentera. Okay. I tillägg då till en livlig demokrati, ett opinionsklimat som är verkligen liksom levande med en väldigt vitt skild opinion, så är Israel också ett verkligt innovationsland. Ett otroligt föredöme i ett kargt och utmanande klimat med väldigt mycket öken, inte minst. På mitten av 1800-talet så var dagens Israel, det var ett öde land. Visst bodde det människor där. Vid den tidpunkten bodde ungefär 25 000 judar där. Och några hundratusen araber. Men idag bor det ju över 9 miljoner och det finns fortfarande plats kvar. Så ni förstår att det var ett väldigt, väldigt tomt land. Kargt land. Malaria härskade på många stora områden. Det var träskmarker, öken, väldigt lite odlingsbar mark, mycket sanddyner. Det var inte mycket att ha. Mark Twain, den berömde författaren, han reste dit vid den här tidpunkten. Och det är ganska intressant, han är inte imponerad. Han tycker det luktar illa i Jerusalem och det är tomt. Det är inte en människa så långt ögat kan nå. Och han reser runt och han har en väldigt krass liksom, reseskildring från sin resa. Vid den tiden brukade man tala om att det här, och britterna åkte dit, för det var ju, då var det på ottomansk tid, alltså turkisk tid. Men britterna åkte dit och undersökte områdena och sa att här behövs det innovation, det behövs nybyggare. Man talade om ett land utan folk för ett folk utan land. Och det är väldigt provocerande att säga det idag, men det var ett talesätt eller ett uttryck man hade. Och då anspelar man då på att här behövs det att människor flyttar hit och är med och bygger upp och gör om det här väldigt karga, outvecklade landet. Det behövs, för ottomanerna hade låtit det liksom förfalla under några hundra års tid efter att de satsade lite när de kom in där på 1500-talet. Så de är otroligt, och jag ska bara nämna lite grann om vatten. Och jag bara inser, när ska vi sluta här med det här? Om 20 minuter. Det är bra. De är jätteduktiga på vatteninnovation. Och vi nöjer oss där, tror jag. Ni får fråga sen. Så att det demokratiska perspektivet är ett starkt skäl. Alltså, tror man på demokrati sådan vi känner den och judeo-kristna värderingar. Du vet att våra kristna värderingar är ju, vi brukar ju tala om det, judeokristna värderingar, det som har byggt Europa, det som har byggt stora delar av väst, det vi tar för givet många av oss, är verkligen inte självklart i många delar av världen. Så det är ett stort perspektiv. Det andra är det medmänskliga. Och det här tror jag också är någonting som alla borde kunna ställa upp på. Och som jag redan sagt då, så förintelsen då 6 miljoner judar mördas. Det är viktigt att säga mördas och inte bara dödas. För de mördas. De utplånas på ett industriellt, uträknat, fruktansvärt sätt. I nazisternas tredje rike, det var ju tyvärr bara kulmen av en oerhört mörk och dyster historia, vilket inte minst vi pratar mycket om i våran podd. Man blir nästan, man blir ledsen när man tänker på det. Inte minst hur vi då, kyrkan, kristna, har behandlat judarna på ett fruktansvärt sätt ända sedan de första århundradena faktiskt. Redan år 135 efter Kristus så hade han hette väl Miletos av Sardes, en biskop. Han hade en påskpredikan där han myntade uttrycket om Kristusmördarna. Att judarna är Guds mördare. Detta fruktansvärda brott ska de straffas för egentligen kollektivt och för evigt. Att judarna mördade Kristus. Och då vet vi direkt att det var inte de som mördade Kristus, det var romarna som avrättade Jesus. Och det var inte judarna som kollektiv som ville ha Jesus korsfäst. Det var den religiösa eliten som med hjälp av sitt inflytande och sin makt och de människorna de kunde kontrollera såg till att få Jesus avrättad av romarna. Men trots detta så myntas det, och det är grunden till den kristna antisemitismen. Där det då de tidiga kyrkomötena gjorde vanliga judiska saker lika med hädelse. Om du firar sabbaten, då kan du inte vara en del av kyrkan. Om du äter sabbatsmåltid, om du äter matzabröd, alltså judarnas bröd, det osyrade brödet. Och en rad andra saker börjar förbjudas i de tidiga kyrkomötena. Och det blir omöjligt att som jude leva som jude och vara en del utav kyrkan. Och sen fortsätter det på det sättet. Och pogromer, alltså pogrom, det kommer från ryskans, jag tror det heter gromit, alltså det handlar om att förstöra. Och pogromer är ju på något sätt statsunderstödd förföljelse av judar. Vilket var ett otroligt stort i Ryssland och hela ryska intressesfären. Moldavien, Ukraina, Polen, Litauen. Har det skett pogrom efter pogrom. Massakrer, förföljelse, förnedring, diskriminering. Har varit en del av judarnas vardag. Vart de har tagit vägen. Vi har 1492. Då tänker vi kanske på Kristoffer Columbus. Att han upptäckte i sin egen vokabulär nya världen eller Amerika. Västindien som han trodde då, men det var det ju inte. Och i alla fall så samma år så fördriver drottning Isabella och kung Ferdinand, som ju precis har besegrat muslimerna och kastat ut dem ur den spanska halvön. Samma år så säger de till alla judar, antingen så konverterar ni till kristendom eller så lämnar ni landet eller så dör ni. Och jag tror det var 185 000 judar tvingas på flykt ut ur Spanien. Och det är inget undantag, det är mer regel att så har det varit genom historien. Det har skett i England, i Frankrike. Ja, det har skett överallt egentligen. Det var först när USA blev självständigt som judarna fick rätt att leva som medborgare på lika villkor. Det var första gången det skedde. Sen de hade så att säga självständighet under en kort period på 130-talet när Bar Kokhba-upproret lyckades ha judisk självständighet i 3 år. Efter det så dröjde det ända fram till 1776, då är det väl, när USA blir självständigt. Tills judarna kunde leva i ett land som vilken medborgare som helst. De har alltid i alla andra länder och även efter det levt under diskriminerande och ibland rent liksom humanitära svåra utmaningar. Judehatet är på något sätt universellt. Och vi möter ju redan i Esters bok med Haman som vill utrota alla judar i Perserriket. Och det där på något sätt, det är något som har fortsatt. Och det är anmärkningsvärt att nazister, islamister och vänsterradikaler har en gemensam nämnare i antisemitismen. Och väldigt många skulle ju inte vilja ställas i samma lag som nazisterna. Framförallt inte vänsterradikaler. Det är någonting extremt här. Men faktum är att de alla har det gemensamt. För nazisterna så är de ju ohyra. Som ska liksom en undermålig ras som ska utrotas helt enkelt. För islamisterna är de otrogna. De är förvisso bokens folk, men antingen så får de bli underställda islam och leva underkastade islam och betala jesia, betala skatt till liksom det muslimska styret, eller så ska de ju mördas. Inga andra alternativ finns. För vänsterradikaler så har Israel blivit den nya juden som ska bekämpas genom bojkott, desinvestering och sanktioner. Det som brukar kallas för BDS. Som ju är en ideologi som grundades av en man som heter Omar Barghouti. Barghouti är en stor inflytelserik palestinsk släkt som har kommit fram väldigt många både politiska ledare men också terrorister, bombmakare och annat. Och även Omar Barghouti då, som grundade BDS, som har fått väldigt starkt fäste i väst, i Sverige och i andra delar av världen, där man då ropar på vi måste bojkotta israeliska varor, vi ska sluta investera där, vi ska ha sanktioner emot dem. Och han säger att det här är inte antisemitiskt. Då är man ju istället antisionist. Vi är antisionister, vi är inte antisemiter. Det hör ni mycket nu säkert. Jag är inte emot Israel, men jag är antisionist. Och det är liksom, då kan man syna den bluffen. Och bara för att säga någonting om det då. För vad är sionism för någonting? Sionism är ju strävan efter judars rätt att bo i sitt historiska hemland. Det är grunddefinitionen av sionism. Strävan efter judarnas rätt att bo i sitt historiska hemland. Det är vad sionism är. Och det är en längtan som har funnits hos judar i all tid. Ända sedan den första förskingringen, som sagt 586 före Kristus, när de blev bortförda till Babylon. Som har funnits efter att de blev skingrade efter templets förstörelse år 70. Som har levt vidare efter Bar Kokhba-upproret 135. Och så har judar i alla tider, i alla kulturer, i alla länder sagt nästa år i Jerusalem. När de har firat sin påsk bland annat. Man har bett liksom. Jerusalem, Sion, Israel har alltid funnits. Eretz Israel, landet Israel, har alltid funnits i judars medvetande och deras längtan i all tid. Men samlades då under en ism på 1800-talet. Så det uppkom inte på 1800-talet, men då blev det liksom en rörelse och det blev en samlande faktor för judar över hela världen. Sen finns det många olika grenar av sionism. Alltså många olika varianter. Vissa av de varianterna är extrema och kan och bör kritiseras. Och det är ofta det som det blir ofta likhetstecken med att vara antisionist, det är att vara emot de här våldsamma bosättarna som ger sig på Palestina på Västbanken. Det är jag också emot. Jag tycker att de bosättare på Västbanken som orättfärdigt ger sig på palestinier, de måste ställa sig inför rätta. De måste få stå till svars sina handlingar och om det behövs liksom fängslas och tjäna ett straff. Det är också emot. Men att vara anti-sionist, det är att vara anti-Israel. Det är att säga att krossa sionismen. Det är att säga krossa Israel. Och då är vi inne på det som en av sakerna som man brukar kalla för den nya antisemitismen. Som handlar om att delegitimisera Israel. Alltså att säga Israel har inte rätt att existera. Och det är det man säger när man utropar krossa sionismen, när man är antisionist. Då delegitimiserar man Israels rätt att existera. Och Omar Barghouti, grundaren av BDS, som säger att BDS är inte antisemitiskt. Han är helt emot en tvåstatslösning. Han är för en stat, ett Palestina. För honom får gärna bo judar där. Men det ska inte vara någon judisk stat, det ska inte vara ett Israel. Utan det ska vara ett Palestina där judar och araber bor. Men om man lyssnar på Mahmoud Abbas, PLOs, eller presidenten då på Västbanken. Så är både han och Ismail Haniyeh naturligtvis, alltså Hamas ledare. De säger i en framtida palestinsk stat finns det inget utrymme för några judar. Och ändå så säger man att Israel är de som utför apartheid. Medan de har 20% araber. men i ett framtida Palestina får det inte bo några judar. Så den medmänskliga faktorn. Vi hör mycket om de palestinska flyktingar. Du får bara säga när jag ska stoppa här, Sixten, för det är vad det är. Men i alla fall. Det jag skulle säga var så här att vi hör ju mycket om de palestinska flyktingarna. Och för alla flyktingar är det ju en personlig tragedi att ha tvingats fly sitt land. Och jag är jätteglad att vi har lite swahili-talande bröder och systrar här. Jag vet inte varför ni har tvingats eller om ni har valt att flytta hit. Men för alla som har tvingats att fly sitt land så är det en personlig tragedi. Det gäller ju de ukrainska flyktingarna just nu som ni kanske har stött på runt om. Det gäller alla flyktingar alla tider. Och därför så kan vi verkligen och vi bör ha medlidande med de palestinierna som på olika sätt tvingades lämna sina hem i samband med kriget 48-49. Det var ungefär mellan 6 och 800 000 araber som lämnade dagens Israel i samband med kriget 48-49. 6 till 800 000. De gjorde det av tre olika skäl. Ganska många lämnade för att deras arabiska muslimska ledare, inte minst stormuftin Haj Amin al-Husseini, som var en stor muslimsk ledare, islamistisk ledare, han var väldigt god vän med Adolf Hitler. Och de hatade, gemensamt hade de att hata judarna. Al-Husseini och andra muslimska arabiska ledare sa: flytta på er, alla araber som nu är i det som nu kallar, de kallar Israel. Flytta på er, vi kommer besegra dem på några dagar, vi kommer driva dem ut i Medelhavet och sen kan ni flytta tillbaka. Det var budskapet som basunerades ut från arabiska och muslimska ledare inför kriget 48. Så ganska många lämnade på grund av det. Ytterligare människor lämnade ju för att det var krig. Och så är det ju. Är det krig så vill man inte sätta sig själv eller sin familj inför fara. Och då lämnar man på grund av det. En tredje anledning till att man lämnade var att man blev fördrivna av israelisk militär eller israeliska milisgrupper. Det var ju, de hade ju inte funnits mer än några dagar. Så att de hade ju knappt någon militär. Och det handlade mycket om strategiska positioner, strategiska byar och städer som Israel kände vi måste ta över detta, för annars kommer inte vi kunna försvara vårt land i framtiden. De arabiska städer och byar som inte deltog i kriget, de lämnade Israel i fred. En sån stad är Abu Ghosh som ligger precis väster om Jerusalem. Den är fortfarande en helt arabisk stad i Israel, för de deltog inte i arabernas krig. Och då lämnade Israel dem i fred. Så att tre olika anledningar, huvudanledningar till att de här lämnade. Det vi ofta inte talar så mycket om, det är de judiska flyktingarna. Och nu pratar inte jag om de judiska flyktingarna från andra världskriget, alltså från förintelsen. För det var ju många judiska flyktingar som kom från Europa och gamla Ryssland och sådär. Eller Sovjet. Utan nu pratar jag om de judiska flyktingarna från arabvärlden och från Mellanöstern. För kom ihåg, 586 före Kristus, då förs judarna bort i fångenskap. Och då tänker vi sitter med våra söndagsskoleglasögon och läser Bibeln, så läser vi. Ja, men sen så återvänder de och byggde upp templet ju 70 år senare. Då stod ju det andra templet där. Det betyder väl att alla kom tillbaka? Nej. En liten grupp återvände från Babylon för att bygga upp Jerusalem. De hade ju bott där i 70 år. De hade ju etablerat sig, skapat företag, byggt hus, gift sig och fått liksom inflytande. De allra flesta stannade ju. Så i över 2500 år fanns det en stor judisk närvaro i hela arabvärlden, i hela Mellanöstern, i Nordafrika. Mängder av judar som bodde i Egypten, i Algeriet, Marocko, Tunisien, Libyen. Som bodde i Iran. Jättemånga judar i Iran. Under och efter kriget 48-49 så är det 850 000 judar som tvingas lämna sina hem i Mellanöstern och arabvärlden. För de är inte längre välkomna att stanna kvar. Många av dem tvingas lämna och bara liksom ta med sina väskor och fly ungefär. Men de flyktingarna pratar vi inte så mycket om. Deras rätt att återvända. För deras ägor blev ju också konfiskerade utav deras tidigare värdländer. Idag så finns det i många länder, arabiska, muslimska länder, finns det inga judar kvar. I några länder finns det en, eller två, eller fem, eller tio. Egypten är ett sånt land. Jag läste någon siffra att det finns fem eller sex judar kvar i Egypten. Där har ju bott judar i flera tusentals år. De arabiska länderna med flest judar i är Marocko, som jag tror har lite drygt 2000 judar. Och Tunisien, lite drygt 1000 judar. Ur de alla andra länder så snackar vi, och som Iran som sagt då, det är ju liksom hjärtat utav Perserriket och Babylon och allt detta, Irak, Iran så där, finns det ju extremt få judar kvar. Men de pratar vi inte så mycket om. Varför då? Jo, för att de togs emot av sitt nya hemland, av sitt nya värdland Israel. De blev assimilerade, de blev välkomnade, de blev, fick medborgarskap. De blev inlämnade i Israel och utgör idag då den här otroliga mixen av judar som ju kommer från Etiopien, från Jemen, från Iran, från gamla Ryssland, från Sydamerika, från Argentina, från Manhattan, från Polen, från Sverige, Frankrike. Alltså de kommer ju från hela världen, för det var ju där de var skingrade. Det läser man i Bibeln också. Så att, är det så orimligt att tänka att världen ska ha en judisk nation där judar kan känna sig både välkomna och inom situationstecken trygga? För många judar är Israel den enda garanten för att förintelsen inte kan upprepas. Hade man grundat och tillåtit Israel att grundas redan innan andra världskriget, så hade kanske miljontals judars liv kunnat besparas under förintelsen. Det får vi aldrig veta. Efteråt så var världssamvetet så stort att man kände, ja men okej då, vi låter dem väl få det här lilla, lilla landet. Dagens Israel är ungefär lika stort som Västra Götalands län, där vi bor. Det är inte större. 42 mil långt, 11,5 mil brett, ungefär 9 miljoner invånare, där återigen då ungefär 20% araber. Det finns som sagt då 22 arabländer. Med över 400 miljoner invånare och över 13 miljoner kvadratkilometer. Israel är inte ens 30 000 kvadratkilometer. Är det orimligt att tänka att de skulle få ha det här lilla, lilla landet där det funnits judisk närvaro i 4 000 år? Jag tycker att de kan få ha det. Ett tredje perspektiv, ett tredje skäl till att stötta Israel är ju för oss då som är kristna, för den som har en tro, för den som läser Bibeln, är ju det bibliska. Det var lite där jag började. Och nu ska inte jag ha något djupt bibelstudie, men jag nöjer mig med att säga att i Bibeln står det Israel 2357 gånger. Beroende lite grann på vilken bibelöversättning du har. Men 2357 gånger. Jag har hört en siffra på att Bibeln talar om pengar och ägodelar ungefär 2000 gånger. Den talar om bön. Nu kommer jag inte ihåg vad det är. Bön och tro, det ena talar det drygt 500 gånger om. Det andra talar det knappt 500 gånger om. Bön och tro, alltså ungefär 500 gånger nämns det i Bibeln. Israel nämns 2357 gånger. Och det är de som säger, men vadå Simon? Du kan inte jämföra Bibelns Israel med dagens Israel. Nej, och jag menar inte som att allt Israel gör, allt Israel säger, det är perfekt. Alla judar är helgon, alla judar kommer till himlen. Naturligtvis inte. Men Gud har inte övergett sitt... Jag skulle vilja ställa frågan så här. När övergav Gud sitt folk? Många säger då att ja, men det var ju, de förkastade ju Jesus. De dödade ju Jesus. De ropade ju, låt blodet komma över oss och våra barn. Och då är vi tillbaka i den här kristna antisemitismen med myten om judarna som gudsmördare. Men jag har varit på platsen utanför, man kan åka till utgrävningen idag där det mest sannolikt var som Jesus kom inför Pilatus då den här tidiga morgonen efter påskmåltiden kvällen innan, lite som nyårsdagens morgon. Då där de allra flesta. Det var ju tiotusentals judiska pilgrimer som bodde i tältläger runt hela Jerusalem. Man tror att staden brukade tre- eller fyrdubblas vid de stora högtiderna. Påsken var ju den största. Och när man då går in i den här platsen, Pilatus hade ju inga öppna audienser. Han lät ju inte liksom, okej, jag ställer mig här ute bland folket. Nej, han hade ju murar. Han hade en öppen förgård. Förmodligen bodde han i Herodes palats när han var i Jerusalem. Han var ju en lyxlirare. Han var liksom en romersk ståthållare. Han ville inte bo i någon sunkig Antoniaborg. Jag tror absolut inte han var i Antoniaborg, men det är en annan femma. Men i alla fall, står man på den här platsen och så kan man se de här murarna. Där det mest sannolikt var så att här var liksom audiensen. Där Jesus ställs inför Pilatus och romarna anklagar honom och ropar korsfäst honom, korsfäst honom. Är man generös så kan man tänka sig att det kanske kunde klämma in 500 pers där inne. 500 pers kanske. Och det här är siffror jag har fått av Göran Lennartsson som är en mycket, mycket mer respekterad kännare i det här ämnet än vad jag är. Och de ropar, låt blodet komma över oss och våra barn. Och är det då rimligt att skuldbelägga hela Israels folk? Medan det var tiotusentals som dagar innan hade ropat Hosianna, Davids son. Och den största, en av mina livsgrejer är att få folk att sluta säga att samma personer ropar Hosianna som ropade korsfäst honom. För det är inte, visst, en och annan kanske det var som drogs med lite både här och där. Men de som ropar Hosianna, det är ju primärt de galileiska pilgrimerna som har gått samma väg som Jesus från Galileen, förmodligen i tiotusental. Längs med Jordandalen, via Jeriko, upp till Jerusalem, kommer via Betania, över Olivberget, samma väg som Jesus. Det var den vägen Jesus gick, det var den vägen de gick också. De hade ju redan tagit emot Jesus, de hade ju lyssnat på honom, hört bergspredikan, sett miraklerna ske. Och det står i Lukas att de förväntades att Guds rike nu skulle komma synligt. Och när då Jesus liksom hoppar upp på en åsna, vet du, ett åsneföl. Och de ser den här, de bara ser direkt framför sig. De messianska profetiorna går i uppfyllelse. Och de tar palmblad, de lägger sina kläder, de ropar Hosianna. Och när Jesus kommer in i Jerusalem, då frågar folket, vem är han? I Jerusalem var inte Jesus särskilt populär eller alltid så omtalad som han var uppe i Galileen. Så säger någon till dig, det är samma personer som ropar Hosianna, nästa dag ropar de korsfäst honom. Nej, sakta i backarna, det där är lite för dålig exegetik. Jag är några ALT-studenter här förstått, så ni kan förklara vad det betyder sen. All right, det sista skälet nu jag ska säga. Jag kan ju sagt 100, vi kunde läsa 2357 biblor. Men det hinner vi inte. Så vi tar mitt sista perspektiv då. Och det är ju det som jag vurmar lite extra för. Många har ett stort intresse för Israel utifrån profetiska texter. Och det finns många som kan det mycket bättre än jag. Ibland tycker jag att man drar lite väl långt gångna slutsatser kring profetiska texter som jag känner att man vill vara lite ödmjuk inför. För de profetiska texter som ännu inte har inträffat känner jag en stor ödmjukhet inför exakt hur det kommer gå till när de ska infyllas. Och dessutom kan jag tänka, har inte det här redan uppfyllt? Så vidare. Så att det profetiska är inte mitt starkaste ämne. Det finns de som kan det mycket bättre än jag. Utan det som jag känner så starkt för, som jag också tycker är någonting som borde vara allmänmänskligt, det är det historiska. Och det är mitt sista skäl. Det historiska skälet. Och en av de största utmaningarna som jag är mer tydlig nu än någonsin är ju dels, som jag var inne på förut, den stora historielösheten. Vi slänger oss med saker som Osloavtal och 67-års gränser och allt det här som vi pratar om. Men väldigt få vet ju vad det innebär. Vi ropar ut from the river to the sea, Palestine will be free. Och många, vilken river, vilken flod, vilket hav? Jaha, det var Jordanfloden och Medelhavet. Jaha, det var hela Israel i Europa som skulle försvinna. Ja. En del är kanske bara okunniga, men många menar det också. Att Israel inte ska finnas helt enkelt. Och det beror väl på att det också, det finns en historielöshet. Och det finns också extremt olika historiebeskrivning. Det är ju någonting måste vara sant och någonting måste vara falskt. Det går inte att båda två samtidigt. För oss som bibelläser så blir vi ju hjälpta. Och det är väl kanske därför som kristna, i alla fall i allmänhet, kan ha lättare att landa i ett stöd för Israel. För vi har ju läst om dem. Ända då sedan Abraham, David och vi liksom via Salomo och profeterna och domarna och allt detta. Liksom ända fram till Jesus och apostlarna. Och då är det ju mycket nu liksom om att palestinierna är ju ursprungsbefolkningen. Och här kommer de här europeiska judarna och kolonialiserar i Palestina. Är det så riktigt? Ja, men det första vi kan säga är att judarnas rötter går ju till Abraham. Men vi kan också nöja oss med att gå till David. För 3000 år sedan så gör han Jerusalem till Israels huvudstad. Och Jerusalem för övrigt står över 600 gånger i Bibeln. Jo, vi kan ta fram det alldeles strax här. Sen ska vi kanske ta paus eller något, jag vet inte. Men jag ska säga så här bara, 3000 år sedan, då gör David Jerusalem till huvudstad. Och hans son Salomo bygger ju templet åt Abrahams, Isaks och Jakobs gud, alltså Bibelns gud. Det bygger han ju typ 960 före Kristus. Vi vet ju inte exakt, så tidigt så kan vi inte vara helt säkra på årtalen, men ungefär 3000 år sedan. Och muslimerna invaderar ju det här området 638 efter Kristus. Då kommer muslimerna. Araber, ska vi säga, de läser vi om i Bibeln. De var ju med på pingstdagen. Då står det att ett av folken som var där var araber. Men då var de ju inte muslimer, för Mohammed föddes ju 570 år senare, 550 år senare. Så araber har ju funnits länge, och man tror ju att araberna stammar också från Abraham, hans son Ismail. Men i alla fall, när muslimerna kommer då och invaderar Jerusalem, det gör de år 638. Så det är alltså ungefär 1600 år efter att David gjort detta till Israels huvudstad. Då är det den andra kalifen, Omar, som har tagit över efter Mohammed. Han kommer dit. Han går till heliga gravens kyrka, och prästerna där, eller biskoparna vad de kallas, de tycker liksom att det här är stort. Men han frågar en jude där, vart låg judarnas tempel? Ta mig till den platsen. Och den här juden visar upp honom på tempelplatsen. Och så säger han, här låg judarnas tempel. Och då bygger då Omar kalifen en muslimsk helgedom, eller det som blir starten eller grunden för Al-Aqsa-moskén, som ju står klar runt år 700. Så att Al-Aqsa-moskén står klar alltså ungefär 1700 år efter att det fanns ett judiskt tempel där. Och den gyllene klippdomen, som ju inte är en moské, ni vet den gyllene kupolen, det är ju en muslimsk helgedom byggt över den klippan där man menar att Abraham var redo att offra Isak, enligt legenden kan man väl säga. Och vissa judar tänker att det var där också som Gud skapade Adam på den stenen. Men båda de två teorierna får man nog ses vara ganska legendartade. Men i alla fall, så viktigt är det för liksom, så viktigt är det för både judar och muslimer och kristna då. Men hade det inte stått ett judiskt tempel där, så hade det inte funnits en muslimsk moské där. Så enkelt är det. Och så. Jag säger någonting om Palestina. Vi kan slänga upp den bilden. Jag tror vi har en bild där det bara är fyra. Den här gröna bilden med fyra bilder på Palestina. Den har ni säkert sett på sociala medier. Om ni finns där. Du kan slänga upp bara, så kan jag säga om det är rätt eller fel annars bara. Det är en som bara är en rad med fyra. Har du de bilderna? Kanske du har. Den här, har ni sett den på sociala medier? Folk som säger att titta här vad hemska Israel är, de har tagit över Palestina. Och då menar man då att för 46 så var allt det här gröna, det var Palestina. Sen kom FNs plan 47 som skulle delas upp då i en judisk och en arabisk stat. Sen då vann Israel det kriget, och så ser det så ut. Och sen så efter sexdagarskriget så fram till våra dagar då, så är det så. Då tycker man att liksom, här har ju Israel bara tagit över hela Palestina. Men då är det viktigt att påminna sig om att det aldrig funnits, förutom när Israel, alltså det här landområdet har aldrig i sig självt varit självständigt, förutom när det varit Israel. när det inte varit Israel här, då har det alltid varit en del av ett större rike, ett större välde. Perserriket, babyloniska riket, Alexander den stora, alltså grekiska riket, romarriket. Och så kan vi fortsätta mamelukerna och Saladin och hans arméer, och det har varit ottomaner och det har varit britter. Men det har aldrig funnits ett land som heter Palestina. Och om vi tar nästa bild som visar en annan rad under, som är mer historiskt korrekt då, så är det så här egentligen. 46, då var det brittiska Palestinamandatet. Efter första världskriget så förlorade ottomanerna då, för alltså i 400 år så var detta en del av Turkiet, alltså Turkiets kejsardöme, ottomanska imperiet. Britterna och fransmännen delade upp det här området mellan sig, och sen då så grundar egentligen britterna och fransmännen Syrien, Libanon, Jordanien. Alla de här länderna kom ju till efter, alltså under 1900-talet. I alla fall så ser det ut då. Sen har vi andra då, FN-planerna, men den är ju korrekt. Men grejen var bara att då talar man om, FN sa vi vill grunda en judisk stat och en arabisk stat i det här området. Man sa inte att det skulle heta Israel, man sa inte att det skulle heta Palestina, utan en judisk och en arabisk. Hela arabvärlden sa blankt nej. Nej tack, inget Israel, inget tack till detta, utan man startar krig. Man förlorar kriget och sen då blir den tredje bilden här i mitten. Och då ser ni, det är inte Palestina i så att säga, de gröna fälten, det är ju Jordanien som så att säga olagligt ockuperar dagens Västbanken. För övrigt det som i Bibeln står beskrivs som Judén och Samarien. Det är det som Västbanken är. Det är Bibelns Judén och Samarien. Och även östra Jerusalem då, inklusive Gamla stan. Gaza, det ockuperas av Egypten. Fortfarande ingen palestinsk stat. Sexdagarskriget, då vinner Israel och de tar över rubbet, inklusive delar av Golanhöjden där ju Syrien satt och sköt ner på judiska nybyggare runt Galileiska sjön. Så Israel vinner ju förkrossande seger i sexdagarskriget, och i svenska medier så står det att Jerusalem har återförenats på svenska löpsedlar, dagstidningar 1967. Därför att efter andra världskriget var det en väldigt Israel-vänlig inställning i väst. Så att det är efter 67 som det skiftar. Men först så skriver man alltså i svenska dagstidningar Jerusalem är återförenat. För nu är det alltså enat under Israel då. Okej, då är det helt under israelisk kontroll, hela området. Israel förväntar sig att nu kommer vi få gå in i förhandlingar. Och man ska tillägga då att även Sinaihalvön hamnar också under israelisk kontroll. Israel förväntar sig att nu blir det väl förhandlingar. Vi får se hur vi ska hantera de här områdena. Men arabvärlden säger än en gång tre nej. De säger nej till Israels existens. De säger nej till fred med Israel. Och de säger nej till förhandlingar med Israel. Detta är dokumenterat och liksom ett fakta. Så att de vill inte diskutera, de vill inte förhandla. De vill få bort Israel. Men de misslyckas gång på gång och framträder PLO. Framträder med hjälp av KGB och Sovjet, så grundas PLO, Palestine Liberation Organization, och Yasser Arafat sätts in som dess ledare. Och Jordanien ger bort sina claims på Västbanken till PLO och säger, ni får ta över det här. Vi har inte längre några claims här. Och sen kommer ju då Osloavtalet. Vi krånglar till och med så. Men det är bara en stor skevhet här i vad som händer då. Ja, om någon vill se, vi kan stänga upp nästa bild bara, så tror jag det är en bild som visar det landet som Gud lovade judarna, alltså det förlovade landet som han lovade Mose. Ser ut ungefär så där. Så det är ju långt upp, det är ju långt in i Syrien och Jordanien och långt upp i Libanon. Sen kan du ta nästa bild som visar hur det såg ut under Davids styre. David, han erövrade ju massa grejer. Så då var ju Israel förhållandevis stort, även om det är ju litet på världskartan. Vissa kristna tycker att det är så här Israel ska vara. Och det tycker jag är att gå över en gräns som jag inte, där stannar mitt Israelstöd vid att vara för att Israel ska utvidga sitt område och ta över andra områden. Det tycker jag inte låter särskilt sunt, utan däremot att de ska få ha det området de har. All right. Man kan säga 100 saker till, men jag stannar här. Jag har redan trätt över alla mina begränsningar. Men det är i alla fall 4 skäl att stötta Israel. Och som sagt, ni får hemskt gärna ställa alla möjliga frågor. Och Sixten, sy ihop det här nu och rädda det här och gör något bra med fortsättningen här.